Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och så tittade polisen också i mina ögon. Polisen var ganska insinuant så där, vad är det här? Och jag försökte så här, ja men jag försökte bara övertala dem att få åka med. Jag hade biljett men och så vidare. Och så drog jag med story. De tittade i mina ögon. Ja, vi då får följa med till stationen. Jag bara, va?
Det är förvisso attraktivt med självsäkerhet. Så sent som för ett par veckor sedan gjorde jag ett intro om att vara självklar på scenen. Och jag som har stått där själv vet hur lätt det är att smitta publiken med osäker hållning och orak rygg. Samtidigt har jag en känsla av att det kan vara av godo att inte ta för givet att man klarar den uppgift man har framför sig. Och att läsa på om Torkel Peterson är att möta en person som tvivlar på den egna förmågan, vilket ju givetvis känns sympatiskt för en av de mest etablerade skådespelare vi har. Trots att han spelat på Dramaten i över 15 år har han hunnit med över 20 långfilmer som Cops, Patrick 1,5, Norrmalmstorg, Odödliga, Jordgubbslandet och En enkel till Antibb och många uppskattade tv-serier som Torpederna, De dagar som blommorna blommar och Tjockare än vatten. Ändå är han alltså fortfarande inte helt säker på att han är bra på det han gör, även om vi i publiken är övertygade gång på gång. Men hur som helst, bra är han verkligen i Värvet 395 som produceras av Klara Åström och Månsson, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är Torkel Peterson. Du, hur mår du, Torkel?
Jag mår väl helt okej. Men också lite, inte helt hundra kanske. Jag har haft ganska tuffa år de sista åren, tycker jag. Men också fantastiska år förstås.
Okej. Vill du berätta mer?
Egentligen det jag tänker på. Min mamma fick cancer för typ 2 år sedan. Och jag tog hand om henne mycket under det 1,5 åren som hon hade kvar. Hon gick bort för lite mindre än 2 år sedan.
Okay, wow.
Sen har det ju varit tungt efteråt också, så att säga. Men det har väl präglat mitt liv på sista tiden. Men samtidigt så pågår livet som vanligt också. Så man gör massa fantastiska saker. Man har sin familj, man har sitt arbete. Och, ja, men det har väckt mycket nya tankar om livet som både har varit utvecklande men också ganska tunga.
Ja, jag tänker en del på det där nu med liksom, alltså det har väl en, det är väl en åldersgrej, men i och med att fler och fler vänners föräldrar går bort liksom, så är den här, jag vet inte, hade du den rädslan som jag bär på lite nu, att det är massa, så här, jag är så orolig för att den dag mina föräldrar går bort att jag inte sa och frågade massa grejer.
Ja. Inte konkret på det viset, men jag hade faktiskt så här, och det låter ju liksom lite dumt på ett sätt, men jag formulerade lite grann för mig själv som att min största rädsla det var liksom att min mamma skulle gå bort. Jag älskade henne väldigt mycket och vi hade en bra kontakt på något vis, även om vi inte träffades varje dag så där, så var det liksom, jag liksom kunde ligga och ha lite, mycket tankar på liksom, ah, fan, undra hur det kommer kännas när hon inte finns liksom, för jag tror många har sin mamma speciellt med, eller sina båda föräldrar eller pappan då liksom, som att det är liksom ändå ens, vad ska man säga, sista fallskärm eller den största tryggheten. Man tänker om allting annat skiter sig, då har jag alltid, om man nu har haft föräldrar som älskar den, och det gjorde ju hon med mig, så att jag har alltid tänkt liksom att där är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre, och varit jätterädd för det, och så hände den här grejen då, så hon kom. Hon var 75-76 år, så det var ganska oväntat på ett sätt. Även om cancer inte är en så här oväntad sjukdom på ett sätt.
Men hann du liksom på något sätt förbereda dig då under de där 1,5 åren?
Ja, på ett sätt hann jag göra det. Men det kändes också som att döden är liksom ingenting som man förbereder sig på det sättet. Utan fast hon hade den här sjukdomen så tyckte jag att varje dag så hoppades man på något konstigt sätt att det skulle inte vara sant, eller att det skulle kunna vända på något vis, även om hon fick ganska taskiga prognoser allt eftersom. Så att det var också en lärdom att hoppet, alltså en del berättar om döden eller liknande historier på något sätt som att det är lite så här gulligt att man accepterar och typ så här finner någon ro i att, ja, det oundvikliga, och att det blir lite harmoniskt där. Men jag tyckte inte riktigt det stämde. För jag tyckte att det var hela tiden så hoppades man någonstans att det skulle kunna finnas en framtid för henne eller för oss. Sådär, att man ville inte riktigt acceptera det faktiskt. Så jag tycker att det är en lite romantisk bild av döden, så att man blir vän med den på det sättet. Jag blev inte det riktigt.
Nej, jag förstår. Men ja,
Nej, men jag förstår också vad du menar. Typ att om man har såna här ouppklarade saker som man vill veta om sina föräldrar. Det är lite som i Hollywoodfilmer, så här, pappa, varför gjorde du så här, om sin egen barndom, som bara de kan berätta om, att det finns någon typ som pusselbit som man kan lägga till liksom. Så att den stora rebusen om ens liv tillsammans faller ihop. Sen annat, men så vet jag inte om jag tycker att det är så himla viktigt att man ska veta allting om varandra. Och jag menar, det kanske inte behövs. Jag menar, om min mamma till exempel, om hon hade någon stor hemlighet, om hon var lesbisk eller om... alltså, det tror jag inte hon var, men det var ett exempel.
Ja.
Eller om det hände någonting speciellt när man var liten och det var därför som ens föräldrar skildes. Eller... jag tycker ibland att det kan bli lite för mycket psykologiserande i det moderna samhället, att man måste liksom sätta etikett på allting. Ja, men okej, nu ska hon dö och då måste vi lösa den här relationen, som att det är någonting som man ska lösa. För det första så förutsätter jag att alla människor, de har liksom ett batteri av hemligheter. Man kan gärna berätta dem för varandra, men egentligen kanske det inte finns något egenvärde i det. Och det är bra om man gör det, men jag kände att det viktigaste för mig, det är att man trivs tillsammans och att man visar kärlek genom handling. Och det gör man att i en relation, tänker jag, spendera tid tillsammans. Och det är det som jag vill trycka lite grann på, att det är det som är boven också i det moderna samhället, att man vill inte lägga ner den tiden. Speciellt kanske inte på döende föräldrar, som man tycker kanske det är lite jobbigt, det är lite känslomässigt, jag orkar inte. Och så hamnar man kanske i just det där att man vill lösa relationen, så här, paketera in den, och sen kan man sätta in den relationen på ett sjukhem eller ett äldreboende, så att man liksom på något sätt absurd nog slipper ha den. Och att man är liksom rädd för att ha riktiga relationer eller relation, och riktig relation, då tänker jag också så här, att det är kanske en relation som inte alltid är så smidig. Det kan ju vara något jobbigt där, men det är också viktigt att man orkar vara i en relation när det är jobbigt. Men framförallt så tycker jag att det är med den här, det är tiden som jag tänker. Jag har jättemånga kompisar som så här tittar på alltid, så man känner aldrig, för fan, de är alltid på väg någonstans, de har så mycket och vet så här. Jag tycker att det är himla skönt när man känner att man inte är stressad när man fikar med någon eller när man ringer eller
verkligen.
Ja, jag vet inte om jag kommer bort från ämnet.
Men... nej, men det där tycker jag är vettigt. Min bonussyrra sa någon gång att relationer handlar om kvantitet snarare än kvalitet. Liksom.
Ja, precis. Så det är det jag menar, att jag kom in på det, alltså, att när min mamma fick den här cancern, att jag kände att inte så där stort behov av att... vi var aldrig så tillsammans, jag och min mamma, att vi pratade om allting eller kläggade om runt i känslor och snack. Alltså den där. Utan vi hade en trevlig, skön relation där vi tittade på tv tillsammans och gjorde mysiga saker. Det tror jag är ganska vanligt. Och då kanske man kunde tänka just som du, att när hon skulle gå bort eller det var nära, att man skulle vilja typ lösa någonting. Men jag reagerar lite grann mot det sättet att uttrycka sig, för man hör ju ofta det också, så att jag tänker nej, det var inte så jag kände, utan jag kände att
du ville att vara där.
Jag ville vara där, jag ville visa att den kärlek som hon hade gett till mig i sitt liv, som jag kände väldigt tydligt, den kunde jag nu ge tillbaks på något sätt genom att ge den här tiden. Och kanske det enda jag kände var att jag hade lite dåligt samvete. Och det tror jag också är vanligt, att jag kanske hade gett den tiden tidigare.
Just det.
Så att man inte hade varit bättre på att åka dit ofta. Så att på ett sätt kanske man fick lite panik då. Men jag tyckte inte det gjorde någonting ändå. För jag tänkte att det var en svår tid för henne, tror jag. Och jag tror att hon på något sätt... tänker jag mig i alla fall upplevde att det var en bra sak att någon ville vara där hela tiden. Jag var verkligen där hela tiden. Varje ledig sekund så var jag där och masserade henne och lagade mat och tog hand om och gjorde saker. Så att, det har ju många sagt till mig efteråt också, att ja, men det var bra att du gjorde så där, Torkel, för att det kommer du ha med dig sen i livet framöver. Så. Mm. Och det vet jag inte riktigt konkret om jag känner att jag har, men kanske har jag det. Och hade jag inte gjort det så kanske jag hade känt mig... Sånt kan man inte alltid riktigt veta hur man känner sig, men jag anar att det var någonting bra med det.
Ja, men jobbigt. Det måste ju prägla ditt liv såklart.
Ja, men sen blandar man ju också, jag har ju fyllt 50 också, så att det...
Ja, det var ju ganska nyligen.
Ja, den 19 augusti, så det var inte så länge sedan. Så man, ibland blandar man ihop, det kanske vissa tankar kommer av åldern helt enkelt, att man, ja, att man börjar åldras lite grann. Och så kanske man blandar ihop det med, ja, men har det att göra, är det bara att min mamma dog? Det är egentligen samma sak egentligen, men vissa tankar hade kanske kunnat komma ändå av att ens kompisar fyller 50 och man själv fyller 50, vad innebär det och vilka val har man gjort och vad har man kvar? Det låter väl avsteppigt.
Ja.
Men jag vet inte, jag är väl inne i en sån period lite grann.
Jag är 4,5 år yngre än du, men jag hade ju den tanken ganska nyligen om någonting jag ville lära mig. Och liksom, det var första gången i mitt liv som jag kände, nej, jag hinner inte.
Nej,
jag kommer liksom inte hinna bli bra på den där skiten.
Nej. När man var yngre så tänkte man ju att man skulle hinna med allting. Nu börjar man förstå så här, nej, jag kommer få välja. Och det är både bra och dåligt, för då kan man ju få eld i arslet så att säga. Så att man verkligen koncentrerar sig på att skriva den här boken som man kanske har fantiserat om. Eller göra sina projekt som man verkligen vill.
Mm.
Så att man inte bara skjuter upp allting som var lättare tidigare.
Jag kommer aldrig bli professionell höjdhoppare förmodligen.
Nej, precis. Det finns en sorg i det där.
Mm.
Att allting är inte möjligt längre. Samtidigt som det finaste i livet är ju sådana där människor som typ så här när de är 85 börjar lära sig franska. Det är häftigt.
Uh-huh.
Min pappa är sådär lite grann att han känns väldigt... Alltså hans nyfikenhet och intresse, även min mamma faktiskt. Så det känns som att det hade de intakt även när de blev äldre. Eller när de är äldre.
Mm.
Det är väldigt bra.
Men så din pappa börjat lära sig franska på gamla dagar?
Nej, men han håller på med matematikprojekt och sitter alltid och klurar. Han har alltid sina kollegieblock och räknar. Och han är lite så här filosofiskt, matematiskt intresserad. Så han håller på att räkna ut formen för evigheten eller något. Jag vet inte riktigt, han försöker förklara ibland sina projekt, men det är jättesvårt att förstå om man inte kan matematik själv.
Men är det var det det han jobbade med?
Nej, han var arkeolog.
Okej. Okay.
Men sen så har han svängt över till att bli mera, vad heter det, metafysiskt, fast inom någon slags matematikram.
Otroligt spännande.
Ja, det är det verkligen, om man hade förstått något.
Ja, för nästan kanske ta hit honom vid tillfälle.
Ja, nej, men det är liksom, det är mycket trianglar i hans teorier, hur man kan liksom, som du tänker på det här brevet som man inte kan rita ihop utan att lyfta pennan.
Ja, jag tror jag vet vad du menar.
Det är liksom sådär, hur många gånger kan man, är det troligt att man kan dra ett streck? Alltså, det är skitsvårt att förklara.
Ja, men det låter komplext i alla fall. Men med honom har du god kontakt.
Ja, det tycker jag. Den är inte sådär att den är hela tiden, men när vi träffas så är jag väldigt, jag tycker det är mysigt och jag har stort utbyte av vårt umgänge. Alltså det är en mysig person att träffa, både han och hans nya tjej då. Så att, ja, jag tycker om det.
Hur ny sen, är den nya tjejen?
Hon är fantastisk.
Ja, men hur ny är hon?
Aha. Hon är, ja, typ 30 år.
Ja, ja, lite samma med min,
ja, precis,
familj. Ja.
Men ny i förhållande till min mamma då.
Ja,
det var en annan.
Mm.
Men samtidigt, apropå det där med, du sa att om man ångrade sig när ens föräldrar dör. Så att, det är inte som att jag tror det är ganska vanligt med, säkert du har samma sak, att man kan ha bra kontakt med sina föräldrar, men det är inte alltid man, alltså vi som är födda kanske på 60-70-talet, det är inte alltid man har den där, vad heter det, geggiga kontakten brukar jag säga. Att man typ så här pratar känslor och du vet, att man lämnar ut sitt innersta till just föräldrarna. Utan det kanske man gör med kompisar eller andra, eller sin fru. Eller, men det är inte liksom, och det är kanske det du menar, så skulle vi ha pratat om mer om känslor med min förälder när jag visste att hon skulle gå bort. Mm. Och det var där jag blev lite osäker, för att jag tycker inte att man behöver känna sig fattig för att man kanske inte gör det. Samtidigt så undrar man ju liksom, så här, borde jag ha gjort det? Borde vi ha lämnat ut vårt innersta till varandra? Eller behövs det egentligen? Jag tror många inte gör det, men en del som gör det ju också. Då kanske man, då kan man bli lite avundsjuk, så här, borde jag också ha gjort det? Det var väl det du var inne på.
Ja, men lite så, ja. Jag är ju avundsjuk lite grann på min fästmö som kommer från Frankrike. Hon har ju otroligt tät kontakt med sin familj, och där är det, alltså de pratar ju liksom i telefon av rimliga skäl då, eftersom de inte kan ses, men de har ju mycket tätare kontakt än jag har med någon i min familj liksom. Trots att det är 250 mil emellan.
Nej, men jag funderar mycket på det där just med kontakten med föräldrarna och släkten, jag har många vänner som jag pratar om känslor och sådär med, och lite djupare saker, och kanske om min fru. Men just med släkten så gör jag inte det så mycket. Och då undrar jag om det är fel på mig därför, alltså om det är dåligt eller om många har det så. Eller?
Ja, men jag tänker att du är ett barn av din tid. Ja. Är vi inte världens mest ålderssegregerade land också? Man har inte riktigt den relationen. Det är så tydligt att man så här, när man blir vuxen, då ska man flyga ut. Alltså. Ja.
Samtidigt så tänker jag på min syster och jag som inte har så där jättemycket kontakt. Men ändå en bra kontakt när vi ses kanske. Men det är ändå den personen som jag skulle kunna ha mest utbyte av att prata typ om mina föräldrar, om dem, hur de var och hur vår uppväxt var. Det finns ju så här, det är ju som att ge sig in i en jätteintressant roman tillsammans med henne som vi skulle kunna sitta och, det är egentligen dåligt att man inte utnyttjar den möjligheten, för vi har ju exakt samma referenser till mycket, och vi två tillsammans skulle ju kunna skriva i samtal en fantastisk bok om våra liv och hitta nya synvinklar och allt det där.
Gör det.
Så att, ja, det borde man göra.
Ja, ja. Ja, vad härligt. Ska vi börja med själva intervjun?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Hur ser dina dagar ut exakt nu?
Nu ser det ut, jag jobbar på Dramaten. Jag är fast anställd där, eller tills vidare heter det. Och då är jag med i en pjäs som heter I väntan på Godot. Mm-hmm. Och där är, den handlar ju också om livet, verkligen.
Får jag bara säga att mitt det var, jag, alltså, det var en märklig ironi, jag vet. Det var ett försök att skämta, men in i en kaffekopp, så det gick förlorat i så många dimensioner.
Jo, men jag förstår det nu i efterhand.
Ja, tack.
Att du liksom lite halvt ironisk där.
Så mycket research har jag gjort. Ja, precis. Jag har till och med varit och sett den.
Ah, när såg du den?
Kan det vara 2 veckor sedan kanske? Ja. Ja, du hade problem med en dörr.
Det var en gång som en stol gick sönder. Det var inte den gången.
Nej, det tror jag inte. Jo, kanske när du kastade ut den, eller?
Nej, det var en annan gång. För jag ska sitta på en stol ganska mycket där. Mm. Och sen så gick skruven loss.
Okay.
Så att han, som är min slav, han fick gå av scenen och leta efter en stol i 5 minuter. Och vi stod bara helt stilla på scenen. Okay. Helt sjukt.
Ja.
Men ja, det löste sig.
Ja, jag fattar. Så den håller du på med på kvällarna då?
Ja, precis. Och på dagarna gör jag ingen ny pjäs där. Jag har varit med i en annan pjäs också som heter Natt i den svenska sommaren, som handlar om Tarkovskis och Erland Josefssons möte när de spelade in filmen Offret. Och den har vi faktiskt turnerat med precis till både Kina, Ungern, ja, det låter som alla diktaturländer och Serbien. Ja. Var vi nu precis för en vecka sedan. Okay. Men den är över. Så nu är det bara vänta på Godot. Och då gör jag liksom ingenting på dagarna på teatern. Utan jag spelar i och med att vi har premiär. Spelar på kvällarna. Och ja, det är skitkul. Jag älskar den pjäsen. Jag älskar regissören. Fantastisk scenografi. Jag tycker den är riktigt bra. Den är också sådär mycket... det är smink det får vara lite teater på ett lite så här, jag brukar inte använda det här ordet, men jag säger på ett sexigt sätt. Jag tycker inte om människor som säger det där egentligen, eller inte människorna, men den är liksom, den känns, ja, lite, den är intellektuell, rolig och snygg och liksom ball på ett, alltså det är väl scenografin och det där som är väldigt snyggt.
Mm.
Ja.
Hur funkar det då? Är du liksom i något skede av den produktionen? För du har ju lite mer än du har ju den tredje största rollen så att säga.
Ja.
Hade du velat ta Jonas Karlssons roll?
Jag tycker att min roll nästan är den bästa. Mm. Även om den inte är störst, så tycker jag att den är ju fräck. Det är ju någon slags bild av ondskan, eller jag vet inte vad det är. Samtidigt, han vill ju egentligen bara ha kompisar, den här killen, och han har istället en slav som sin kompis. De har ju varandra.
Mm.
Så att han blir väl lite så här avundsjuk på dem egentligen, att de har varandra. Men det är en jättehäftig roll, för det är mycket, man får gå omkring och bara ta plats och domdera och skrika och sånt. Rollen går lite grann och liknande. Jag tänker på en sån här 1800-tals slavägare i södra Amerika som stannar och träffar två luffar och typ så här börjar domdera med dem. Vad gör ni här på min mark? Och så har han typ en slav då som han typ förnedrar inför dem.
Mm.
Så det är ett riktigt praktsvin, men det är roligt att spela ett sånt.
Så svaret är nej, du var inte avundsjuk?
Nej, jag är inte avundsjuk på dem. Jag kan ju vara avundsjuk på kanske den, det är alltid olika skeden så här. Innan premiären, då kanske man bara tycker det är skönt så här, bra, låt dem ta liksom den största smärtan. Jag är ändå så här, jag är med ganska mycket, jag är ändå med i 50-60 sidor. Det tar, tror jag, 40-50 minuter min scen, och de kanske där i första akten är inne i ja, typ 1:20 eller någonting. Men då kan man tycka så här, fan vad skönt att jag tar huvudrollen. Sen så, typ precis efter, så kan man också vara lite avundsjuk på att fan, det är bara de som får så här uppmärksamhet i radio och tidningar. Och när det gick bra då liksom, att fan, du förstår vad jag menar.
Ja,
då kan man vara lite avundsjuk. Men jag tycker rollen är skitrolig, och det är ju deras roller också. Men jag har ju också spelat huvudroller, så att... Det är väl både och. Samtidigt som den här rollen är så pass stor, så att det går ju verkligen att göra någonting av det, känns det som.
Mm.
Men jag är mest glad för hela pjäsens skull, känns det som, att vi tillsammans har gjort någonting som fungerar.
Det kändes, det var liksom väldigt smittsam spelglädje, kan man väl säga.
Ja, vad kul.
Ja. Den kändes ända ner till rad 4. Det var inte så långt.
Nej, det var inte så långt. Men det var bra, regissören hade med sig här, det första dagen när vi började repa, då hade han hittat någon porslinsskål på en loppmarknad där det var 4 små keruber, änglar, som höll upp en godisskål med geléhallon som han hade lagt i. Och han sa så här ska vi göra pjäsen. Alltså det är alla vi 4 som tillsammans ska hålla uppe den här saken. Och det är det som är, även om det är 2 tydliga huvudroller, så skulle det vara ett ensemblespel.
Mm. Hur löste du det? Alltså, var det du som domderade iväg din slav att hämta skruven?
Ja, ja, det var det.
Så ni gjorde liksom innehåll av det?
Ja, på något sätt försökte jag liksom så här skicka ut honom så här, skynda dig! Ja. Go! Så att det skulle gå in i pjäsen.
Ja, jag fattar. Ja. Men du, jag är ju nyfiken på flera saker med dig givetvis, men delar du fortfarande din tid mellan Skåne och här?
Ja.
Ja, okej. Okay. Hur ser det ut liksom? Veckopendlar du eller?
Det kan se ut som till exempel i mars förra året. Då var jag med i en pjäs. Den var ingen succé. Det var Mary Page Marlowe. Så de la ner den. Då fick jag helt plötsligt massa tid över. Så jag kunde vara nästan ett halvår nere i Skåne hos familjen där. Mm. Något annat år har jag varit tjänstledig. Jobbat kanske mer med film och tv. Så då har jag kunnat vara hos i Skåne mest. Man kan säga att det ser ut som att allt, så fort jag är ledig från åtaganden, så är jag i Skåne. När jag som nu jobbar med en pjäs, då veckopendlar jag.
Mm.
Så att jag är där typ 3 dagar i veckan.
Okej. Okay. Mm. Men alltså, som nu då, när du bara har en sak, alltså du jobbar då rent effektivt från, vad kan det vara, 5 på eftermiddagen till, eller? Lite tidigare.
Brukar, som när vi spelar nu, då börjar jag kanske vid 5 och så slutar vi 10.
Just det. Ja. Vad fan gör du med liksom resten av dygnet?
Jag går på gymmet. Ja. 50-årskrisen.
Ja, fast sen... har du väl alltid gjort, eller?
Nej.
Nej, okay.
Jag har alltid gått lite grann, men jag har ökat sista året. Det mm. Sen,
skjortan ser lite trång ut.
Ja, men det här är stretchskjorta. Den har jag köpt just för att jag liksom kunde göra det.
Ah, okay.
Ja. Första gången, du vet, som man känner behov.
Smart.
Mm. Det fanns bara en modell på den här Hugo Boss-affären som var i stretch. Det låter ju skitfult. Den är ganska snygg.
Ja, folk kommer kunna se det sen när jag tar stillbild på dig.
Ja, nej, men sen har jag också, jag driver lite egna projekt, försöker skriva en manus. Jag har skrivit, jag tror jag har 2 långfilmsmanus som jag håller på med, någon tv-serie-idé. Försöker driva de projekten. Något håller jag på med ett filmbolag, något håller jag på med en kompis. Vi har inte kommit så långt i processen. Och, ja, det är väl egentligen... Ja, sen har jag provfilmat lite nu sista veckorna. Hoppas att det ska kunna bli någon filmroll framöver.
Okej. Okay. Mm. Är det såna på engelska också? Eller self-tape,
ja,
så?
Ja, det har jag gjort. Inte den här omgången, så att säga. Utan då har det varit svenska. Men jag har skickat iväg många såna där self-tapes till Amerika. De... försvinner ofta bara ut i rymden, så okay. Får man aldrig, det har aldrig blivit något än så länge i alla fall.
Fan, vad det där verkar så jävla tröstlöst på något sätt.
Ja, det finns det roligaste underhållningen som jag hoppas jag kan göra någonting av det istället. Det är typ så att jag har sparat alla provfilmningarna på engelska. De är ju mer eller mindre omöjliga, att man är en viking eller en rymdmänniska eller att någon typ av nazist, alltså det är så här väldigt galna personer. Och så står man med någon ljusstake typ i sitt eget vardagsrum och så här, säger på dålig engelska så här, get the fuck out of my planet. Och alla de där har jag sparat. Ingen har ju blivit, har aldrig fått någon roll. Men det är ju jätteroligt att se dem i följd, så att säga.
Ja, det vore ju något. Fan, det kan kanske liksom när du fyller 60 eller något, att du bjuder in till... Visar dem bara.
Ja, visst. Ja, det är ju någon slags dokumentär, finns material.
Ja, men det kan det också vara. Kanske är ännu smartare.
Ja.
Det är ju en briljant idé.
Ja, det är det faktiskt. Det var på väg att göra någonting med det faktiskt. Det skulle bli någon sån här mockumentär. Att torka, alltså det görs ju så här, men vad fan, jag vill också åka till Hollywood. Jag vill också göra som Fares och Skarsgård och de där, du vet, så här. Jag har ändå varit med i filmen med dem och tyckte så här, fan, jag är ju lika bra som dem på svenska. Varför skulle inte jag också kunna? Alltså jag menar, det är inte för sent än. Jag har inte gett upp, jag försöker fortfarande. Så att men jag menar, man skulle kunna göra en rolig, på något sätt, att man har ju de där filmerna, de får ju ligga under förtexten eller någonting. Sen handlar själva grejen om att jag typ så här, att jag åker dit, att jag kanske gör en hård transplantation, tränar på gymmet ännu mer, eller på något sätt försöker så här. Och sen hur man kunde tweaka det på något sätt så att det blir så här lite åt bårat hållet, som att jag blir lite sjukare än vad verkligheten hade varit. För att jag vill inte... Jag snackade med typ så här ett filmbolag om det här. Typ så här, vi var ganska långt komna. Men jag vill hela tiden peka på att det skulle vara just en dokumentär. Så att det inte skulle bli så här på riktigt Torkel som åker dit.
Mm.
Då hade det blivit... och då känns det som att det hade varit för mycket. Att jag satte kniven i min egen...
Fast å andra sidan kanske är just det som du... liksom, om du gör din personlighet liksom snäppet större... åker dit och tar möten i karaktär då.
Ja, precis.
Det kanske är då det landar.
Jo, men jag ville ändå på något sätt kunna styra det liksom, så att det var tydligt att till exempel det här med hårtransplantationen, det skulle inte jag själv göra. Så här, jag tänker så här, fan, nu måste jag ju... Och så upptäcker jag typ Torkel så här, fan, jag måste vara lite snyggare, lite fräschare. Jag är ändå 50 liksom, så här, det funkar inte. Jag, typ så här... Det kommer inte bli några typ så här, de roller jag får sikta på, det är ändå sån här typ actionroller. Jag kan inte åka dit och tro att jag ska typ så här bli Ed Harris och få typ karaktärsroll, utan för ändå så, alltså den här Torkel-grejen. Jag skulle ju tänka så här, jag måste träna upp kroppen, bli någon sån här så jag kan gå in och vara typ, du vet, de här
skurk.
Ja, någon skurkaktiga grejerna. Och i det så skulle han ju kunna komma på så här, fan, jag har hår, det ser ändå lite bättre ut. Det var ju liksom. Så han går till någon sån kirurg och trycker in dem där innan, några månader innan.
Men ska du fejka det, tänker du? Eller då får du
göra
det
på riktigt. Skulle jag ju fake. Ja, egentligen borde man göra det på riktigt, men det hade jag ju inte. Alltså, så galen är jag ju inte.
Nej, okay.
Men jag menar, jag skulle fejka det. Eller det kunde, en variant jag hade, så light-varianten, var att, typ så här, att han, det finns en viss typ av peruker som man kan limma fast på huvudet.
Mm, för köpa en tupé.
Ja, precis. En, som jag hade i Benny the Cop, den filmen. Eller Cops-filmen. Mm. Det skulle ju kunna också vara att han satte på en sån och åkte till... Men det föll lite grann på att det här filmbolaget, de ville göra det som en mer... Jag vet inte, en riktig dokumentär så att säga. Hur ska det gå för Torkel i Hollywood? Jag åker dit på riktigt och söker roller. Och var inte så intresserad av att av dokumentärtanken så att säga. För att jag tyckte ändå det var lite viktigt. Och då blev det lite så här manusberoende. Liksom, hur mycket skulle man styra och inte och så vidare.
Det ska inte, låter det inte som någonting som SVT skulle kunna nappa på?
Jo, alltså det var ju långt, eller inte jättelångt gånget. Men det var ju också lite svårt för mig, för jag kände så här att fan ska man göra det där då liksom. Mm, alltså, för jag vill ju det på riktigt också någonstans. Mm. Även om jag vill massa andra saker också. Mm. Så, alltså det, jag vet inte. Det var lite vågligt på något
ja,
sätt.
Ja, jag förstår. Ligger lite för nära.
Ja, det ligger lite för nära. Och,
det är lättare att göra när du har fått den där rollen, kanske.
Ja, men då skulle det samtidigt vara lite ointressant kanske.
Ja, kanske. Ja.
Men... det skulle ju finnas mycket samhällskritik i det också. Liksom så här, alltså, män har ju också utseende fixeringshets. Och vi måste också passa in. Och det här med att det var karriärstänk och 50-årskris. Hade han barn, hade han inte. Alltså, det skulle kunna bli hur brännande som helst. Liksom, en sån grej. Men ja, det blev liksom för stort projekt tror jag. När jag ville att det skulle nästan bli som en film på ett sätt.
Mm, jag förstår. Men du, jag tänkte på det här bara med Skåne. Känner du att dina barn får tillräckligt mycket av dig?
Nej, det tycker jag inte. Det är mina bonusbarn. Alltså det är min fru som har två barn sedan tidigare. Och jag skulle väl vara mer... Alltså det bästa hade ju varit om jag hade varit där hela tiden. Samtidigt så är hennes barn väldigt, vad ska man säga, de har mycket integritet, de har mycket egna liv, de är ute och rör sig hela tiden. Så att även när jag är där så ser man ju knappt röken av dem så att säga. Mm. Men det är klart att vår relation kan ha varit ännu starkare och bättre om jag hade varit där hela tiden. Kanske sett lite annorlunda ut också. Mm. Men ja, det kan man fundera över.
Det är ju fascinerande att du har två olika dialekter.
Ja.
Jag vet inte liksom hur många... Alltså jag vet ju människor som Babben Larsson till exempel lär ju prata stockholmska med privat. Men gotländska i sin scenpersona så att säga. Finns det en strikt uppdelning i hur du delar upp? Liksom, eller är det bara helt organiskt?
Nej, jag... Nu direkt bara du säger det här så börjar jag prata skånska. Men det är liksom, det är nästan, det är någon psykisk grej tror jag. När jag blir påmind om Skåne på något sätt, till exempel om jag träffar en skåning, då blir jag skåning med en gång. Men det är svårt att prata skånska med dig nu när du sitter här och påminner mig om stockholmska. Då blir jag den här dialekten.
Mm. Thomas, du gjorde en intervju med Thomas Nordegren, den var helt igenom på skånska.
Ja. Precis. Nej, men jag pratar hälften, för att många av mina vänner är från Skåne och då blir det skånska och min pappa, och det känns, där kan jag inte liksom göra något annat. Sen pratar min fru, hon har ju sån här lundensisk dialekt.
Just det.
Och med henne pratar jag som Kattis Ahlström. Mm. Jag har telefonen i kylskåpet, det är jättespännande. Ja, jag har roliga R som ligger någonstans mitt emellan. Så vi pratar på det här viset.
Louise Epstein är väl också ett bra exempel på den typen av skånska, va?
Ja, det finns... jag kan inte höra henne framför mig, men jag tror jag vet vad du menar.
Jag tror hon hade vikarie när du var hos Thomas Nordegren.
Ah. Ja.
Annars hade du fått höra henne.
Ja, men han var lite retlig, minns jag, Thomas Nordegren. Får man säga så?
Ja, det får man väl göra.
Han var ganska provocerande. Vi var med i någon typ så här opera och han sa att nej, opera var dåligt. Mm-hmm. Så vad fan gör vi här i studion då? Liksom, det var sådär, Han tyckte som att det var en massa dålig handling runt några bra sånger.
Okej. Okay. Mm.
Som jag kanske inte höll med om då, men han var lite provocerande.
Ja. Men alltså, finns det, har du liksom, har du olika personlighetsdrag på skånska respektive rikssvenska?
Mm. Nej, det tänker jag kanske, alltså det tror jag inte. Jag vet till exempel att om man blir så här spontanarg och sånt, då tror jag att det kommer skånskt ur. Det är ändå det som är basen på något sätt.
Okay. Mm.
Men annars har jag inte tänkt att det är möjligt att kanske så här ytliga egenskaper blir på stockholmska, typ så här att man ska. Jag tror det är någon gång när jag skulle köpa cigarett eller godis eller någonting, så gick jag in i en skånsk affär där jag verkligen borde ha pratat skånska, så här, ett paket cig, vet så här, så bara undrar jag efter, fan, varför kom den på stockholmska här nere också? Mm. Var det bara för att det var en så här bara, alltså en löjlig sak att säga, sån här enkelt vardaglig, så här ytligt, att inte, för där ploppar upp stockholmska plötsligt mitt i den skånska kontexten. Men en annan sak som jag brukar tänka på, det är att man är liksom lite, just det här att jag härmar. Jag brukar tänka att jag är en sån här jag-svag person. Att man har svårt att hålla sin egen. Det är någonting med att man vill passa in i gruppen. Det är det perspektivet brukar tänka på ibland. Att man typ så här blir som den andra. Och att det är egentligen så här, roligt nog, inte så bra egenskap för en skådespelare. Att man inte kan hålla sin roll utan att man...
Färgesalt liksom, ja.
Ja, det är som att man ska spela liksom en, och så kommer man in och så börjar man prata med någon annan, och så blir man som den istället för sin egen roll.
Så, ja, så det gör bådas på något, ja, sätt eller, ja.
Fast samtidigt ska jag tänka mig att det har något med känslighet att göra, att om man är väldigt inkännande person, eller kanske överinkännande, mm, så liksom, så då är man så himla vaken för alla signaler, du vet, så man försöker anpassa sig, och liksom bara om någon tappar någonting, så du vet, så att det är i den världen, tror jag det handlar om, att man liksom försöker passa in på något sätt. Men det är också en bra sak, för det tror jag många människor, även i skådespeleri, så är det en bra sak att man liksom hela tiden är vaken för nyanser, och jag tror många människor håller på med det i livet också. Det är liksom att man tänker och avväger och känner efter liksom. Mm.
Men du, jag...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag tänker, det här är så på ett sätt så lustigt. Eller lustigt är det väl inte, men det finns ju en krock i dig. För att jag har ju svårt att komma på särskilt många i det här landet som är mer alfahanne än du. Och samtidigt så liksom alltid när det, eller ofta när det när du ger intervjuer och sådär, så kommer det upp att du har dåligt självförtroende. Nu sa du själv jag svag och sådär. Liksom, ser du inte själv den här motsättningen?
Jo, men det kanske jag gör. För mig så, jag tycker väl egentligen det är en ganska bra sak att vara en alfahanne. Alltså, om man är en positiv alfahanne, alltså så som ordet är från början, att man tar ansvar kanske för sina nära och kära eller en liten grupp som man vill skydda. Men sen tänker jag också att det är liksom kanske det man tänker på när man hör det ordet. Utan man tänker mer så här, alltså något negativt som är lite macho och bufflig och att man är självsäker, eller någon manlig maktmänniska som bara kör på liksom, allt det där. Och det är ju någonting som jag inte tänker på mig själv, alltså när jag tänker på mig själv. För jag vill liksom också ha en chans att på något sätt bli uppskattad för mina inre egenskaper, och de är inte alls så där alfahanniga. Alltså jag vet, jag har en röst, en kropp, en längd, en, kanske ett yrke, en hudfärg och sånt som, alltså det yttre som gör att man tänker på mig som en alfahanne, alltså en negativ alfahanne då. Det är väl det sånt problem som alla så här, grupper har som blir identifierade utifrån kanske yttre egenskaper som man ger dem. Jag är ju en ganska mesig kille så här, från Lund, lite vad man säger, metrosexuell med moderna ord. Jag tycker om opera och porslin. Därmed är det sagt att man inte kan vara alfahanne som tycker om opera och porslin. Men...
Nej, men du älskar vaser och så.
Jag älskar absolut vaser. Jag samlar på vaser till och med. Ja. Och ja, så jag är stolt över mina mjuka sidor. Så, och jag, alltså därmed är det inte sagt att det inte finns så här falska hannar, som alfahannar som jag var inne på, som vad heter det, på grund av sina osäkerheter tar till just sin fysik och sitt kön för att få makt och så vidare. Men jag tycker att jag kanske har bristande självinsikt där, men jag tycker att jag har en viss kontroll på mina osäkerheter. I alla fall jag har ganska bra kontroll, och därför så håller jag inte på med såna här klassiska negativa alfahanne-grejer som ja, utbrott och maktspel och skandaler. Och typ en skandal har jag faktiskt gjort, men där var jag helt oskyldig enligt mig själv i alla fall. Och det fanns omständigheter som gör att jag tyckte att enligt min måttstock så handlade det bara om att jag faktiskt handlade ganska rimligt i en situation som ja, där jag tyckte att andra inte handlade rimligt. Och...
Pratar vi om den här tågincidenten nu, ja, som jag har kanske läst lite om på internet?
Ja, du har läst om det. Ja, men... Jo, men det är väl lite grann den som jag är inne på. Jag skulle faktiskt... Ja, man kanske ska dra den här i podden. Eller?
Ja, men det är väl klart.
Jag vet inte riktigt om jag vågar det, men jag kanske ska våga det ändå. För det är ändå någonting som jag har velat så här stoppa undan i en påse som jag inte vill... Jag tänker så här, det där får själv dö. För att om man börjar gräva i sådana saker, men det är bara en tidning som har skrivit om det hittills. Så därför skulle det vara kanske skönt att lägga en egen, ja, en egen bild av det till de få som jag hoppas inte är intresserade av det ens.
Men... Ja, men vad fan? Ja, men...
Okej, men jag kör den i alla fall. Mm. Men då vill jag bara börja med att säga att det som jag säger nu, det går inte riktigt att bestrida. Eller jag menar, det går att bestrida, men den här historien, den gick så pass långt så att, vad ska man säga, den gick så pass långt upp så att jag fick komma på polisförhör, och han som anmält mig och hans kollega, de blev också förhörda av polis, eller av vår alltså polisen förhörde oss, och sen så var det en rättsinstans, en åklagarmyndighet som fick ta del av förhören. Och jag menar, en åklagarmyndighet är ändå vår demokratis instrument för att avgöra lite vad som är rätt och fel i samhället. Mm. Så att när de väl hade lagt sin dom så tyckte de att ja, alla anklagelser eller så där som hade riktats mot mig, eller misstankar också, de var typ, som man säger, inte giltiga, eller men de var i alla fall så pass oriktiga så att jag blev helt frikänd från allting.
Det var inte tillräckligt för att väcka åtal.
Nej, det var det inte. Mm. Och jag var ju moraliskt sett så var jag redan säker på vad jag tyckte. Men det var också skönt att få det liksom så här godkänt. För jag menar, en sån här demokratisk rättsinstans, den är ändå lite till för vad som är rimligt och vad som inte är rimligt i samhället. Så då kändes det ändå bra att när alla var förhörda och så där, så var det ändå jag som typ utföll med att, ja, jag kunde be om ursäkt för någonting litet jag hade gjort, men det var ändå inte orimligt så att jag kunde liksom bli anklagad för det.
Men nu är ju 90% av lyssnarna helt lost. Nu får du fylla i och säga vad
som
hände.
Jo, men det var så här, jag sitter på ett tåg, eller som jag sa tidigare, jag lägger lite kontext här, som jag sa tidigare, så fick min mamma en allvarlig cancersjukdom, och då åkte jag under 1,5 års tid i skytteltrafik mellan Lund och Stockholm för att dels ta hand om henne i hemmet, jag vårdade henne i hemmet, men också sköta mitt jobb i Stockholm då. Så den här dagen som jag ska berätta om, eller egentligen kvällen innan, så hade jag ironiskt nog varit, det är det jag säger, att jag gjorde bara bra saker det här dygnet enligt mig. Jag hade varit och sjungit på en minneskonsert till Basia Friedman, som var en av mina bästa vänner, som också hade gått bort i cancer 1 år tidigare. Och morgonen därpå så skulle jag ta tåget 4:20 till Lund då för att vara med på ett möte senare på förmiddagen tillsammans med min syster och min mamma på onkologen i Lund, som handlade om cytostatika medicin, alltså bromsmedicin för stoppande av cancer och sjukdom. Och det var så ett möte på liv och död helt enkelt, om min mamma skulle få de här medicinerna eller inte. Och det som hände, det var att jag gick upp då tidigt på morgonen, jag gick till stationen, jag hade köpt biljett 1400 kronor, jag satte mig på tåget, och sen när konduktören så kommer så visade jag upp min biljett i mobiltelefonen så här, men då visade det sig att jag hade tagit ett tåg för sent. Alltså jag hade gått på 5:20-tåget istället för 4:20, men det visste jag inte. Så när jag visade min biljett i telefonen så sa konduktören, tyvärr, den är inte giltig, du får hoppa av i Norrköping. Då frågade jag, men finns det inte någon chans att köpa en ny biljett?
En rimlig fråga.
Ja, jag kan köpa en biljett här på tåget. Så liksom, ni ser ju att jag har det, men jag kan köpa en till så blir det 2800 kronor istället. Alltså jag sa inte det, men
Ja, jag fattar. Du ville med tåget.
Ja, och konduktören bara, nej, det är helt omöjligt, så gör vi inte. Jag tittade mig omkring så såg att tåget var helt tomt. Så sa jag, men tåget är helt tomt. Är det verkligen inte möjligt? Nej, tyvärr, det är inte så det går till. Du måste gå av och köpa på perrongen i maskinen.
Men det här är inte på 1900-talet heller, utan det finns ju appar och skit. Och
exakt. Internet. Jag menar, om med lite god vilja och något typ telefonsamtal hade man kunnat lösa det där. Och dessutom hade jag en biljett, och sitter man på tomt tåg så tycker man det känns lite. Men så gick hon iväg i alla fall, så kom hon tillbaka och då frågade jag igen, snälla, tåget är ju faktiskt tomt och jag har biljett. Måste jag gå av? Och sen tog jag till, eller började jag berätta den här historien om det här mötet på onkologer om liv och död. Jag tyckte det kändes lite lökigt så här, för att jag är lite privat och lite skämsk. Alltså att dra upp så här. Men jag gjorde det ändå, för jag tänkte så här att det kanske får en på andra tankar. Och det var ju väldigt viktigt för mig att inte bli en timme försenad till. För jag hade liksom snävt med tid. Det hjälper inte. Du måste gå av i Linköping, och då förstod jag liksom att här är
det. Nu har sagt Linköping och Norrköping.
Ja, nej, men det var i Norrköping. Ja. Nu är det nog kört. Så sen när tåget rullade in i Norrköping, då gick jag in i restaurangvagnen och så tänkte jag försöka den sista gången. Så bönade, och då hade jag blivit lite så här känslosam och typ nästan grät faktiskt. Så jag, snälla, kan inte låta mig så där. Och så kom det en annan konduktör som klev in i handlingen, som visade mig tydlig hand så här, nej, nu ska du av. Då tog jag min väska och gick förbi, och då typ så här brann det till i mitt huvud, så jag bara väste till honom och sa, du kan brinna i helvetet, din jävla idiot. typ så här, men inte rörde honom eller någonting. Och så hörde jag hans röst efter mig: ja, vi vet vem du är den där Torkel. Torkel, den där skådespelaren Torkel. Ja. Då kände jag apropå Alfa han i diskussionen där att, alltså att han liksom så här, han hade fuckat in mig i något fack där jag var typ någon manlig, jobbig, bullrig, mullrig skådespelare som minst han försökte dra lurhistorier också för att komma med i det där tåget. Det här är egentligen bara början på historien, men sen så fortsatte det och blev en helt absurd grej där jag köpte en biljett.
Du kliver av?
Jag kliver av, köper en ny biljett och åker till Linköping. Då har konduktören hunnit typ, han kände sig tydligen hotad av att jag svor åt honom när jag gick av. Så han hade ringt polisen i Linköping typ. Så att på tåget, när tåget stannade i Linköping, det som jag hade gått på i Norrköping. Mm. Så det här är lite förvirrad historia. Men
giltig biljett nu.
Ja, men giltig biljett. Så kom det två sekuritetsvakter och hämtade av mig. Mm. Typ så här, du får prata med polis. Så blev jag förhörd av en polis på perrongen som hade hört konduktörens historia, så här, att jag hade hotat honom hit och dit.
Under förhöret så rullade då tåget givetvis vidare.
Ja, precis. Mm. Jag blev bara helt chockad. Helt plötsligt så från att liksom ha varit lite arg på en konduktör och faktiskt lytt om och gått av, så vart jag typ polisförhörd. Och så tittade polisen också i mina ögon. Polisen var ganska insinuant. Så där, ah, vad är det här? Och jag försökte så här, ja, men jag försökte bara övertala dem att få åka med. Jag hade biljett, men och så vidare. Och så drog jag mig story. De tittade i mina ögon. Ah, vill du få följa med till stationen? Jag bara, va? Ja, men varför då? Av det här liksom. Jag har ju gått av som de ville. Ja, men det finns, vi misstänker att du har tagit narkotika. Jag bara, skämtar du med mig? Eller, det sa jag ju såklart inte, men jag var foglig som ett lamm då. Det blir, när man inte är van vid att prata med polisen så blir man det. Så att, ja, och då så fick jag följa med bort en piketbuss in i den, sitta mellan två stora poliser, åka med dem, och de, det var ju också ganska roligt. De bara så här, de visste också så här, det där, den där Torkel, de kände igen mig på något vis, tror jag i alla fall. Det är mycket droger i din bransch, eller? Jag bara, ja, det kanske det är, men jag tar inte dem i alla fall. Jag minns inte vad jag sa, men jag tänkte ju så. Jag var ju livrädd då, så in till en station, in till något konstigt förhör där jag upplevde att flera andra poliser i huset. Det blev en liten samling så här, fan. Vi har någon typ någon kändis i huset. Mm. Så att folk stod där och så var jag ganska, alltså nästan förhörd inför någon slags publik. Och jag var ju helt torr i munnen, som jag nästan känner att jag håller på att bli nu också, du vet. Och jag försökte haspla ur mig de här grejerna och sa, ah, du får, vi håller inte kvar dig nu på grund av att du bråkade med den här konduktören eller sa något till konduktören, utan vi misstänker att du har tagit narkotika. Aha, varför då? Ja, men det syns någonting i dina ögon, de är lite virriga på något sätt. Jag menar, det var jävligt tid på morgonen och man var liksom ganska skrämd och uppskärrad, så att jag vet inte, jag tar inte ansvar för hur jag såg ut egentligen. Men, ja, så fick jag gå in i någon slags bås, kissa då, för att de skulle göra ett narkotikatest. Och sen så höll de kvar mig där några timmar och sen fick jag gå fri. Och ja, så var den där historien.
Mm. Och blev då polisanmäld, som du sa initialt?
Ja, jag tror egentligen det funkar så att konduktören senare polisanmälde mig för att typ han skulle ha upplevt sig hotad när jag gick förbi och svor åt honom. Men det utredde de ju sen, och där var det ju såna här löjliga formuleringar, alltså roliga formuleringar i förhör. Typ så här, den misstänkt eller Torkel Pettersson skulle antagligen ha gjort det och det när han vände sig på ett aggressivt sätt. Mm. Typ så här, jag menar, allting blir så här detaljerat och konstigt och typ så här, saker som jag inte gjorde men som kanske skulle ha hänt om, alltså du vet. Mm. Det kan man ju fantisera vad som helst, vad som skulle ha hänt. Men jag menar, återigen, Alfa, han är det där liksom, för att man har en stor kropp eller en mörk röst så förutsätter de kanske att man skulle gjort si eller så. Mm. Men det har inget med verkligheten att göra. Jag tänkte ju bara be om förlåtelse. Liksom. Mm. Jag kände att jag hade sagt något för mycket kanske då efteråt. I alla fall.
Det hade inte hänt Peter Harrison kanske. Men lever han? Förlåt.
Jo. Peter Harrison.
Ja, för fan.
Den legenden. Ja, men i alla fall. Ja, För mig så hade det allting varit bra egentligen så här, om det hade typ slutat med det där. Men sen så, det som egentligen blev obehagligt för mig, det var typ så här att, och det vet jag inte hur det går till, men när en tidning får reda på sånt här, hur kan de veta en dag senare att det här har hänt? Är det de som sitter och ringer runt till alla polisstationer och undrar? Eller är det någon polis som sitter typ så här och tipsar? Det var någon som sa det till mig. Det tycker jag låter så här, nej, fan vad ofräscht liksom. Att, och sen tycker jag också det är konstigt att en tidning får liksom, jag vet inte, skriva. För de frågade inte ens mig om de fick skriva. De ringde till någon, om det var någon polis som ringde till dem eller hur det nu var. Så fick de en story, och tydligen finns det någon offentlighetsprincip som är att ja, om man ringer in och frågar så måste polisen berätta lite grann vad som har hänt. Och då, och sen kan man skriva det i tidningen dagen efter. Och då tycker jag att det känns, för mig blir det så här då, att om jag är ovän med någon, till exempel dig, för du väsnas i lägenheten intill, det här kanske blir löket exempel då, om du väsnas så kan jag typ ringa till polisen så här, så här, men jag har en granne, han håller på att typ våldtar sin fru eller någonting, han gör någonting där inne, och sen då måste ju polisen rimligtvis komma till dig för att höra dig, så här, vad, det är din granne säger här, Torkel, han säger att du gör det, att det låter, det skriker inifrån varje kväll. Är det att du våldtar någon? Det finns någon misstanke om det. Ja, då har de gjort ett förhör. Sen kommer de till polisstationen. Och då kan någon sitta där och ringa till en tidning. Och då måste polisen berätta vad de har pratat med dig om. För det ingår i den här offentlighetsprincipen. Och sen kan tidningen skriva det dagen efter. Utan att fråga dig.
Just det.
Det tycker jag känns så här, fan vad konstigt.
Ja, det, är...
det kan ju inte vara rätt. För då kan man ju typ så här... all, ja, det, för det var lite så jag kände att det hände här, att här hade någon berättat någonting, bara ensidig bild av hur det här hade gått till, och sen står det i tidningen dagen efter utan att de ringer och frågar mig.
Men du var inte namngiven, eller hur?
Nej, man var inte namngiven, men det är ju alltid sådär att 50-årig skådespelare, 49 kanske var det, 49-årig skådespelare som varit med i alla de filmerna, du vet, sådär, så att alla som jag känner det och alla som har lite brains, liksom, de fattar ju vem det är, så att säga.
Och man kanske skulle kunna läsa det på lite ljusskygga forum på internet.
Vem? Ja, sen börjar ju det riktigt obehagliga. Det är ju liksom att det blir en ryktespridning. Så här, både bland de ljusskygga som du säger, men också som jag kanske var mer orolig för. Och det vet jag inte, det där vill man inte riktigt tänka ens. Men jag menar, i ens arbetsliv till exempel, så här, får man dåligt rykte. Ja, men det är den där skådespelaren med något... som är förknippad med någon narkotika. Och så har man inte ens gjort det, utan bara blivit falskeligen anklagad för det av någon spännig polis i Linköping. Det känns ju inte alls bra. Så att...
För pissprovet var rent?
Ja, ja, det var ju helt rent. Och även den här anklagelsen mot konduktören skulle ha varit hotad. Var för att tydligen finns det... Och jag anlitar ju faktiskt en advokat, eller man säger, som rådde mig om det skulle ha gått längre. Så att det finns ett utrymme i lagen för att man får svära åt folk om man blir provocerad eller någonting. Om det inte har att göra med rasism. Alltså, man får inte röra... Alltså, men jag hade ju inte rört någon. Jag hade ju bara typ så här svurit någon, åt någon som jag tyckte hade varit betett sig illa mot mig. Och moraliskt sett så tycker jag faktiskt även idag att jag hade rätt, för att det finns något civilkurage, alltså om man kommer med ett blodigt barn och ska gå på en buss och de säger så här, du måste ha biljett, ja men jag måste till lasarettet med barnet. Då har man ju ändå liksom så här, jag skiter i det, jag tar bussen för jag blir rädd att liv. Så var det ju lite här faktiskt. Jag hade ju en väldigt stark anledning att framhärda i att åka med. Men, och sen gjorde jag ju som de sa också, det var ju inte som att jag typ så här försökte binda mig fast på det där tåget. Utan jag försökte ju bara typ tjata. Och klart att det var lite jobbigt för dem, men jädrigt tjatig resenär. Men jag tyckte också att det var lite omänskligt av dem när de hörde mina argument. Och ändå, det var ju ganska provocerande. Jag säger så, jag ska på möte om min mammas cancersjukdom. Jag har en biljett. Får jag åka med? Fast jag är en timme försenad. På för sent tåg? Nej. Alltså, det gör ju vem som helst asförbannad. Och det står jag lite grann för.
Känns det lite skönt att ha fått berätta din sida av storyn nu då?
Ja, lite skönt känns det. Men det känns också lite, för att egentligen så vill jag, jag har ingen jättestor erfarenhet av så här. Jag vill ju inte att sådana här, att det liksom ska fortsätta och bli någon slags långbänk eller något sånt. Det är därför jag, det där var väl 1,5 år sedan egentligen. Jag tänker att det har väl lagt sig liksom. Mm. Egentligen, jag säger inte att, jag är absolut ingen så här fan av att man ska gå omkring och vara arg och typ slaska med sitt dåliga humör eller någonting. Och jag vände mig faktiskt om när jag kom ut på perrongen där och bad om ursäkt, förlåt att jag, men så att jag försvarar inte mitt, det är ju bättre att alltid vara konstruktiv och inte känslomässig, men å andra sidan så här, i den här situationen tyckte jag inte det var så konstigt att det blev känslomässig. Mm. Men
har du märkt av liksom på, i alltså, har du fått färre jobb?
Ja, men det vet man ju inte riktigt. Nej. Så här. Det kan ju vara så. Och ibland så här, det har hänt någon gång så här att dels var det vänner som skickade sig och sa, vad det är du? Och sen vet man, jag vet hur det är själv när jag sitter och läser en kvällstidning och så står det någonting så här, Leila K har gjort det och det. Och på något sätt så tänker man så här, ja men så är det nog. Mm. Och i många fall så kanske det är så också. Och då är det fine liksom, men när det inte är så, då känns det orättvist på något sätt.
Ja,
visst.
Mm. Ja. Mm. Bra. Mm. Är vi klara med det?
Ja, nu är vi klara.
Ja. Du, jag tänkte fråga dig så här, nu tänker jag inte på ditt vattenglas för det ser jag. Är glaset halvtomt?
Det är tomt.
Ja, just det. Och det var det. Jag ville inte att vi skulle prata om just det här glaset, utan jag menar i ditt liv. Det metaforiska glaset.
Halvtomt och halvfullt är samma sak.
Jo, men det säger någonting om ens sätt att tänka, tänker jag. Är det här ett nytt begrepp för dig?
Ja, det har jag inte hört.
Va?
Alltså, men jag tänker så här, vad menar han, på vilket plan, på liksom i mitt privatliv, i mitt yrkesliv, i liksom peppen överlag eller?
Nej, jag menar ditt liv, precis som du definierar dig själv. Jag är en utpräglad glaset till halvtomt människa. Jag ser inte mina privilegier särskilt ofta, utan bara hur olycklig jag är.
Ja, nu börjar jag förstå, ja, kanske.
Tack.
Om du liksom tycker att det är kört eller inte.
Ja, men inte riktigt så, va, utan bara med, alltså, jag är väl lite som den här historien om örebroan som pratar med sin granne, och då säger grannen, vilket vackert väder vi har, och då säger den andra örebroan, ja idag ja. Jag är den andra, så att säga.
Ja, I mean, man funderar ju hela tiden på om man håller på att tackla av, om man är lika peppad som förr på att hitta på nya saker, vara nyfiken. Jag har en kompis som sa till mig så här, han gav exemplet, ja, om någon frågar om jag vill bada och jag säger nej, då är det ingen varningsklockan. För jag har alltid velat bada i mitt liv liksom. Jag vet alltid att det är jätteskönt efteråt. Jag är alltid glad när jag badat, även om det var lite motstånd innan. Men om jag börjar säga så här, nej, jag har ingen lust, bada ni, jag stannar kvar. Då måste han liksom göra en check liksom på hur det står till med mängden vatten i glaset helt enkelt.
Just det, bra.
Men då kunde det också vara olika saker. Då kunde det vara som, ja men jag gillar ju inte bara, nej men då får det vara något som du gillar. Och för mig kunde det vara liksom, ska du hänga med på och se handbollsmatch som jag tycker är skitmysigt? Och jag bara så här, nej, jag vill hellre sitta hemma. Då får jag ju kolla. Liksom, fan, jag pallar inte göra det som jag brukar tycka är bäst om. Men jag tror också, jag är lite grann mot sådana här, jag läste en bok av Lars Ulvenstam som hette Så blev mitt liv eller någonting. Så då hade han intervjuat pensionärer eller folkhemspensionärer på 70-talet i Sverige. Och det slog mig så här, att de som hade mest fantasi så här, att göra långa berättelser, så det var ofta människor som hade typ så här, de beskrev sina liv som ganska olyckliga och lite problematiska, och det var liksom inte så här, Alltså de var ganska så här deppiga liksom, men de hade jättemycket metaforer, alltså hur de uttryckte, alltså deras fantasiliv var väldigt rikt. Men de som typ sa så här, nej men jag tyckte livet var jättebra, jag tog dem en klackspark, jag fick jobb på Marabou-fabriken och sen så jobbade jag där och så kom jag hem till min man och det var så bra. Alltså vet så här, de som beskrev sina liv som väldigt lyckliga och bra, de hade så här ganska platta, endimensionella beskrivningar av hur det var. Det var liksom precis som att man kan ju få sig en tankeställare där, att man, det är ju inte alltid samma sak som om man säger att ja, mitt glas är halvtomt liksom. På vilken mätare då liksom? Jag tänker på den här, många tänker nu så här, ja men konstnärer som är så deppiga och typ så här bara går omkring och krånglar till allting och så här, de har ingen livsglädje, alltså så kan man inte riktigt beskriva det, för att vem vet liksom. Vad är det som är, det kan ju vara ett fullt rikt liv att sitta hemma och deppa och typ så här bara fantisera och asdepressiv, men du har ju kanske fantastiska tankar och du formulerar dig själv och undrar, och så tycker någon annan att det där är jättefattigt.
Alltså, Kafka hade heller inte så, hade inte heller så.
Nej, det är väl lite grann det som man är inne på liksom, att alltså det är väl sånt man funderar på hela tiden. Vad är ett bra liv och vad är ett dåligt liv och vad ska det innehålla och vad är det man är ute efter, och har jag, alltså speciellt nu när man börjar bli lite äldre då, alltså då tänker man ju ännu mer så här, vad har jag gjort tiden till, så vad ska jag göra, kommer jag ha kraft och ork att starta nya projekt, och nu har jag försökt det här, ska jag liksom, ska bara luta mig tillbaka nu och acceptera att jag blev det jag blev. Det blev ingen Hollywood för dig, eller det blev ingen, eller ska jag försöka lite till, eller ska jag försöka typ så här läsa böcker och njuta av livet nu, inte kämpa så jävla mycket så här, för att man kan ju också dö när man är 80 och bara kämpat hela tiden, så man lutade sig aldrig tillbaka och kollade på en film själv någon gång, du vet. Försökte bara vara med i dem. Men jag vill ju också så här bara, man kanske missar allting för att man försöker hela tiden. Så att nu ska jag bara typ dricka varm choklad och mysa liksom resten. Så kan man ju också tänka. Jag vet inte vad som är rätt.
Nej, för
det är väl snarare just apropå glaset är fullt eller inte, så att det är som lite negativt att man känner sig med åldern nu lite mer stressad, och det är inte bra, känner jag, att jag ska liksom gå nu och lägga ner energi på att vara stressad över att jag kanske, vilka val jag ska göra. Att de försöker liksom vara ostressad på något sätt. Det är ju lättare sagt än gjort, för man vill både ge sig själv lugn och man vill ge sig själv nyfikenhet och drivkraft. Och var ska man lägga sig i det där?
Men det här passar jättebra som segue in i mina sista frågor. Och det är ju så här, vad vet du om din framtid?
Jag vet att jag har provfilmat några grejer som jag hoppas att det skulle kunna bli någon. Jag skulle egentligen det närmaste året hellre vilja filma lite än kanske jobba på teater. Jag vill jättegärna spela den här Event of Godot. Sen ännu mer vill jag få mina egna filmprojekt realiserade.
Ska du regissera då?
Nej, utan det är två filmer som jag har varit med och skrivit på. En är lite mer kommersiell och en är lite mer smal. Och det skulle vara jättekul om någon av dem, för jag har fortfarande inte i livet lyckats göra liksom ett eget projekt någon gång. Det skulle vara så himla kul om man kunde se om man kunde klara av det på något sätt, att man själv har drivit igenom något.
Skrivit hela manuset och ska vara med?
Ja, precis.
Men inte regissera?
Nej. Nej, och det kan man ju alltid undra. Jag har alltid varit så här, man kan klaga på regissören när man jobbar med någonting så här, men så tänker man så här, men om jag själv hade haft helhetsansvaret, då kanske, alltså, man vet inte riktigt om man kan ta den rollen så att säga. Men egentligen i grundkänslan är väl att jag känner att jag har mycket egna tankar och teorier om saker och ting. Att man funderar på hur ska jag kunna fästa det på något lite. Alltså jag känner ju att jag kan göra det genom rollgestalter och sånt. Men det känns ändå, man kunde göra det ännu lite mer tydligare på något vis. Alltså få lite mer kontroll över vad det är som man vill ha sagt, så att säga. Och jag tycker ju att samhället och världen är ganska konstigt. Och att människor uppför sig liksom lite grann på ytan på något vis. Och man skulle vilja kommentera det på något vis. Det är väl en känsla som många har.
Fint. Jag hoppas du får göra det.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera en film som jag såg på filmfestivalen som heter Le Dime. Typ så här. Och den heter Deerskin. Och det handlar om en kille som köpte en skinnjacka på Blocket. Och den här jackan börjar påverka honom på ett märkligt sätt. Det var en helt abstrakt film på ett sätt, men ändå konkret. För att det blev en story av det. Men han fick liksom ett förhållande till, han kände sig ascool när han fick på den. Det var ju inte riktigt ful så här mocka fransjacka. Det var en väldigt absurd historia, men den filmen var riktigt grym. Mm. Apropå filmindustrin idag när man ser, alltså det var en rolig film fast väldigt arty, men ändå väldigt, vad heter det, man kunde lätt ta den till sig. Det var ett bra exempel på tillgänglig konst som ändå var väldigt personlig.
Fint. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker att du skulle inte... Måste jag tänka några sekunder. Du kunde intervjua han förra Dramatenchefen.
Stube?
Ja, Stube.
Ja.
Han skulle du intervjua.
Ställer du dig inte bakom honom i något slags...
Ja, det var väl många där på Dramaten som gjorde det. Alltså, okay. Det var liksom lite grann hälften hälften på något sätt. Vissa tyckte att man skulle låta det vara... Jag tyckte att han blev, alltså det är min personliga åsikt, det är inte Dramatens åsikt, men jag tyckte att hela den där affären gick väldigt konstigt till och att han fick liksom bära någon slags hundhuvud när politiker och folk blev nervösa liksom för att ja, någon skulle få skulden helt enkelt. Jag tyckte det var jättemärkligt för att och så där, hela den historien var konstig.
Mm. Ja, men det är ett jättebra förslag.
Jag tycker inte att han har fått liksom riktigt... Eller jag tycker också journalistik, alltså själva rapporteringen från hela det där händelseförloppet var oerhört endimensionell. Och jag tror ju att det beror på, eller vet att det beror på att när drevet eller vinden blåser åt det hållet, det var ingen som vågade säga någon typ så här åsikt som liksom kanske lite grann nyanserade liksom att ja, men hur är det egentligen inne på Dramaten? För att man visste så att om någon säger någonting som bara är lite åt ett annat håll, då kommer det att bli så här plakat uthängd som det värsta icke-mitoaren så att säga. Utan att man kanske är det, men att man bara liksom vill nyansera lite grann. Och i den blåsten så blev det liksom märkligt tyst. Så att det var liksom, och det tycker jag som att journalisterna borde på... De borde ju ha insett det där. Liksom att ibland måste man ju inse så att ja, men här är det ju ingen som vågar säga någonting annat. Men är det är allting annat sant bara för det? Sånt där måste man ju lite grann förstå, tycker jag, som en seriös journalist.
Mm.
Tyckte jag var lite svagt.
Jag förstår. Du, har du haft det bra här hos mig nu?
Ja, jag har haft det bra. Det känns som att det har varit... Man vill säga så mycket.
Du får komma tillbaka.
Ja, för att göra det.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Ja, Torkel, vad mer kan jag säga än att jag är tagen av öppenheten? Och en annan sak jag faktiskt är tagen av är det jag och formgivare, filmklippare, utgivare, musiker, producent och rådgivare jobbat med i något halvår. Ansiktslyftningen av Värvet som har premiär om en vecka. Det kommer låta lite annorlunda, se annorlunda ut och kanske väcka lika många eller fler känslor än vi gjort tidigare. Men mer om det nästa år då vi är tillbaka med 20-talets första gäst.
Då kommer vi faktiskt till nästa vändpunkt. Därför jag ägnade mot journalistik med sån framgång får man väl ändå säga att jag till slut hamnar i fängelse.
Mm.
Vilket ju är ett utomordentligt bevis på att man har skakat staten med det man har skrivit.
Den rösten går väl inte att ta miste på. Jan Guillou om bland annat sorg och ost. Vi hörs väl då. Nu tackar jag för det här decenniet och det faktum att ni tillsammans laddat ner Värvet över 80 miljoner gånger under mitt bästa årtionde hittills i livet. Och så går vi ut på en klassiker som fyller 40 2020. Gott nytt år! Happy New Year! Happy New Year! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.